Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, utan snarare 2 veckor i stöten numera. Välkomna till Bladets handbollspodd med mig Johan Flink och dig Robin Nilsson. Hur är det på kanelbullens dag?
Det har inte blivit någon kanelbulle än, men det kommer att bli så fort vi är färdiga med den här inspelningen. En riktig sån här, det ska inte vara de här små torra, de ska ju vara lite... inte de här äkta kanelbullarna, inte så goda. De här större med mer frosting på. Det är de man ska ha.
Lite amerikanskt nästan, va?
Ja.
Alltså just här storleken tänker jag på.
Ja, extra mycket. Det ska vara extra onyttigt.
Då kan vi lugna er med att vi alltså inte spelar in mitt i natten. Så att Robin han har gått och suktat en hel dag efter en kanelbull. Och sen ska sätta sig i den strax efter 1 på natten. Utan det är mitt på dagen. Klockan är 12, torsdag. Om vi ska sätta in er i kronologin.
Och båda är på hemmaplan, va?
Definitivt. Skönt.
Hemma i Helsingborg och Kristianstad. Vad går det med Ekosund?
Det är premiär på söndag.
Ja, jag läste det på tweet.
Ja, rejäl sund. Hett emot sett. Söker få hela klubben på plats. Nej, men där har eventgruppen och marknadssektionen jobbat hårt. Själv ska jag faktiskt gå på Olympia. Det är seriefinal Helsingborg-Falkenberg. Typ exakt samtidigt, vilket är lite otal. Vi försökte få HF att flytta sin match. Det gick inte. Vi försökte flytta... Ikosons match, men ja, det hade kanske gått, men inte till vilket pris som helst. Att ja, vi utmanar HIF på söndag helt enkelt.
Ja, du jobbar hårt för det här. Jag har ju dig varje gång du skriver en tweet eller retweetar något, så får jag en liten notis i min telefon, och det är ett jäkla plingande med retweets från Ikosons konto, så jag känner mig extremt påläst och insatt i nästan engagerad i vad som händer kring Ikosund.
Ärligt, det ska ni alla vara, ni som lyssnar. Så jäkla mycket retweetande från Ikosund är det nog inte. Jag tror det var första gången på veckan.
Minst det en om dagen alltså.
Nej, det är en i veckan möjligen.
Ja, vi får kolla det.
Ja. Vi har väl ett digert avsnitt, va? Framför oss, känns det som. Vi ska kasta oss över.
Ja, det har varit en nyhetstät. I alla fall den här veckan har varit en nyhetstät. Många stora nyheter i handbollsvärlden som jag tror inte någon har kunnat missa. I alla fall när det gäller de två stora bomberna då, med Jomi Ovanjes, Björn Säterströms tack och hej i Vesprem och Kim Ekdals välkommen tillbaka till landslaget.
Precis, och det var ju i måndags det brakade loss där, och nu har det gått några dagar, så att vi är ju inte etta på den bollen om man säger. Där får ju våra kusiner, eller vad vi nu ska, näst kusiner är det kanske bara, i avkastbåden, de hade ju bättre timing så sett ju.
Fick varningsbeskedet live i avsnittet.
Ja, det blir man lite avundsjuk på, men förhoppningsvis har vi ju fått några dagar att tänka till utan att vi har någon djupare analys av det. Men det är väl precis som de diskuterade lite kittlande var Vranjes hamnar. Än så länge, om vi har förstått rätt, så är han ju fortfarande ungersk förbundskapten. Jag har ju sökt honom, jag ringde honom direkt där när jag fick, eller rättare sagt, när det kom satt jag faktiskt med Kim Ekdal Lurie intervju. Alltså jag hade honom i luren. När det med Vranjes kom. Sen så när vi var klara så ringde jag Vranjes, och all heder och trots allt att det precis hade kommit ut och han var rätt så stressad, så svarade han faktiskt. Sen kunde han ju i princip inte säga någonting, för att de höll på med advokater hit och dit. Och jag känner igen det där lite, att jag vet att Ola Lindgren också var väldigt försiktig när han fick sparken för Reine Eckerlöven. Det gäller att inte säga för mycket som kan vändas emot dem i en sen förhandling, för det slutar ju alltid med en förhandling kring återstående kontrakt och pengar och sånt, och då finns risk att man säger för mycket, så kan klubben utnyttja det, och så på något vis blir det väl något avdrag någonstans.
Det är som man grips i USA, you have the right to remain silent, everything you say can and will be used against you.
Du har sett mycket filmer.
Ja. Jag har faktiskt pratat med, eller varit i kontakt med Björn Säterström, som ju är mer vår man kan man säga i den här lilla soppan. Han bjöd inte på mer än vad Vranjes gjorde, kan jag säga. Det är samma läge, så att vi får väl vänta lite där kanske. De lär väl kunna berätta mer om det här när det har löst sig. Alla papper är på, skilsmässopapperna är påskrivna.
Exakt. Ja, jag har ju roet sms till Ivanis dagen efter sen att han skulle återkomma så fort han kunde prata. Så får vi se om han gör det. Det kan man ju bara hoppas på. Men ja, som sagt, vi kan kanske börja i Säterström med. Frågan är ju nu om han ska hänga med Vanjes. I och för sig är väl han också då fortfarande assisterande förbundskapten i Ungern. Så att, men det känns ju som att det finns ju utrymme för att ta en klubb också. Det borde ju det ungerska förbundet ta några problem eftersom de lät dem vara i Veszprém samtidigt. Som de då var i landslaget. Men för när jag var ner och träffade Vanjes och även Björn var ju också med då när faktiskt vid intervjun, även om det blev fullt fokus på Vanjes när jag sen skrev den, så var ju Vanjes inne på, eller de, att de ville bygga team med början där nere med målvaktstränare och de här båda och medicinskt och där som man sen tog med. Och lite grann som, jag vet inte riktigt hur vanligt det är i handbollsvärlden, den stora handbollsvärlden. Men vi har ju sett ofta i fotbollen att flyttar Guardiola så tar han med ett helt team. Det är inte alltid de pengarna riktigt kanske finns i handbollen och på samma sätt, inte samma flyttkarusell och sådär, va? Man kanske vill behålla några trotjänare för de har varit där länge i klubben och så vidare. Men ja, det är lite det jag ska säga att nu då hänga med. Alltså, finns fortfarande den tanken då från Vanjes som ändå är chefen där då, att
det var det, ja. Precis det jag ville fråga Säterström. Tanken fortsatt att de ska hänga ihop. För ska de hänga ihop så kanske, ja, det började spekuleras rätt tidigt ju att Kristianstad, om man utgår från att Ola Lindgren gör sin sista säsong här, så var det många som började drömma direkt där om Vranjes Säterström som ersättare här. Men det är som så här med pengar där. Det är inte så många, kanske inte ens Kristianstad, som är så intresserade av att betala dyra pengar för två tränare.
Nej. Jag har svårt att se att de skulle ha råd med Vranjes. Jag är
inte Vranjes säker på ens att han är så sugen.
Nej, Vranjes, nej.
Nej.
Nej, det tror jag inte. Jag tror han vill ju hålla sig såklart på den här yttersta nivån nu i världen. Så att det Och jag tror nog att han kommer få, visst nu är det precis det, men snart sparkas det ju tränare lite hit och dit och så att han kommer få erbjudande. Det här är ju faktiskt bara det första misslyckandet. Vi har väl sett tränare misslyckas flera gånger och ändå få nya toppjobb. Så att han är ju ingalunda körd på något vis.
Det finns inte så många steg upp från Veszprém.
Ja, det finns det inte. Men det finns ju några på den nivån, eller du säger de här. Ja, men topp 8-10 i världen ändå som är framme i kvartsfinal och i Champions League och så. Mm. Lite, jag bara tänkte om Säterström nu inte då får, kan eller vill haka på Vanjes. Har han stigit i graderna och helt plötsligt skulle kunna vara så här en som svenska klubbar skulle kunna dra i? Alltså,
Det tror jag ju lätt. Jag tror ju att Kristianstad hade tagit emot honom med öppna armar. Kanske, men sen kanske mer tveksamt, hade de tagit emot honom med öppna armar som huvudtränare.
Ja, men det var det jag lite menade. För att han var ju faktiskt inget namn innan. Ja, det var han väl i Kristianstad kanske, men inte i handbollssverige. Alltså, det var ju en jäkla ändå överraskning han gick från. Var han ens assisterande till Ola, eller var han inte?
Nej, han var ju det en sväng, men inte när han lämnade. Då var han ju utbildningsansvarig, tror jag, i klubben. Jobbade lite med skolan, tror jag.
Ja, och var ju med lite kring landslaget också i någon sån här, både analytikerrollen och sånt där.
Ja,
men därifrån då, och så gjort ett år där nere i en av världens största klubbar, det höjer ju nog statusen, så att säga. Och har ju gett honom erfarenheter såklart. Som kanske kan vara intressant då för att helt plötsligt bli huvudtränare. I så fall är det ju en snabb väg, så att säga. Den hade gått längre tid om han hade förmodligen, man bara hade varit kvar i Sverige.
Jag tror också att han är lite sugen på att haka på Vranjes fortfarande. Och de verkar ju, man bara läste på Instagram och Twitter, Vranjes skrev, de skrev ju, båda två skrev ju lite sån här farväl meddelande där till Veszprém fansen. Och där verkar de ju, jag vet inte, du har ju träffat dem ihop, verkar de ha ögon för varandra?
jo då.
Vranjes skriver där att Säterström, ett extra tack, du är en stjärna.
Ja, okej. Okay. Ja,
finns de, finns det möjlighet att bilda par fortsättningsvis, så tror jag att de kommer göra det. Och då är det väl inte så mycket som talar för att det blir på svensk mark.
Nej, precis. Nej, men det tror jag nog att de har funnit varandra. De har ju umgås mycket i och med att de har pendlat i princip varje dag en timme enkel resa. Men så har de ju suttit i samma bil från Budapest till Veszprém. Och ligger de kvar någon natt, så gör de ju det på det hotellet jag var och träffade dem. Och de delar om. Ja.
Men vibrerar det i bakgrunden?
Ja, det gör det. Stängde
vi av.
Nej. Han var lite okänt, jag känner inte igen honom.
Men blev du överraskad att han fick kicken? Det var rätt så nu med facit i hand, så när man kollar på din intervju med Frangis där, så ställde du några frågor om han var redo för sparken och så här. Snäste du av dem där rätt så direkt, och vad menar du med det, och varför skulle jag vilja vara kvar om vi inte gick till Final Four, eller om inte man vinner Champions League i år? Att han vände på det.
Det gjorde han ju, och jag tror han gjorde det kanske till och med ytterligare någon mer gång än vad jag skrev ut. Det är, jag vet inte, kommer inte ihåg nu, jag har inte intervjun framför mig, men det var också i samband med ungerska landslaget. Och ja, det var kanske där han då. Ja, han sa det flera gånger, just det här, alltså han ville någonstans att, jag vet inte, jämställa sig med klubb, eller lite sådär. Det är ändå vanligt att man får sparken än att man själv slutar, så att säga. Alltså i förtid, om man säger, innan kontraktet går ut. Men
det känns som att han hade så mycket stort självförtroende, eller inte självförtroende, men att han kände att förtroendet från klubben var så stort att det var inget, det skulle i så fall vara mer aktuellt att han lämnade än att han skulle få sparken.
Ja, men det var lite så att och det kanske han kände vid det tillfället någonstans, eftersom då han hade fått vara kvar efter förra året. Då kanske rätt många trodde att han skulle få gå där efter, ja, egentligen nästan då efter att de åkte ut mot Skjern, och sen kanske då att de, jag menar, att förlora mot Pikchegge, förlora guldet till dem, det är ju faktiskt ingen skam. Pikchegge, det är ju liksom alltid nästan i kvartsfinal i Champions League, så att och de hade väl en del skador där, såklart, så det fanns väl vissa orsaker. Men ändå, sammantaget var det ju ändå en misslyckad säsong, får man lov att säga, med Veszprém mot Met. Det har vi väl pratat om.
Ja, han har fått mer tid kanske än, jag gissar bara, men jag tror ju att om inte tränaren hade hetat Vranje, så hade tränaren fått gå efter fjolårssäsongen.
Ja.
På ett sätt är det ju överraskande då att man lät honom vara kvar efter den säsongen då utan riktiga framgångar. Men nej, när man liksom går in i en ny säsong, så ger man bara honom, vad har de spelat, 2-3 Champions League-matcher och 4-5 ligamatcher.
Ja, de förlorar 2 matcher.
Ja. Så timingen där, den kändes ju, där blev jag faktiskt överraskad.
Ja.
Och sen är det är ju... Han har ju pratat om det i din intervju med, att det är ju ett nybygge, så i fjol hade han kanske inte alls det laget han ville ha nu, eller när han kom hade han inte alls det laget han ville ha. I fjol blev det väl ytterligare lite mer och mer liksom, och när i det här året så har han väl i stort sett det laget han ville ha. Det är väl Rasmus Lauge som skulle komma nästa år, som var den sista pusselbiten där för att ha ett riktigt förhandlingslag.
Mm.
Men, ja, det är konstigt för de spelarna som han har tagit dit liksom, som ju är Vranjes spelare i mångt och mycket.
Ja, visst. Lauge som ska komma då till nästa år. Men å andra sidan, när Lauge skrev på, det var ju ett tag sedan han skrev på, så det är klart att det fanns i hans bild att det är inte säkert att Vranjes är kvar i en sån klubb. Så, men det är lite nyckfullt. Det känns lite som att den här, även om det var efter en förlust, och att det var lite den här, vad det nu är, ordförande, klubbdirektören och vem det nu är då, jag har inte riktigt koll på hierarkin där, som ändå tagit beslutet, att det var lite på känsla kanske, lite så här, temperament och så, nej, nu får vi göra någonting.
Ja, men jag läste någon makedonsk sajt, tror jag det var, som skrev att efter förlusterna mot Vardar, så Veszprém supportrarna ville ju attackera Vranjes där efter matchen, så han fick ju gå med vakter där.
Ja, okej.
Och är det på det viset så jag såg Veszprém, de hade skrivit på sin ung, när man går in på deras hemsida så kan man få en engelsk variant och en ungersk variant. på den ungerska varianten så hade de skrivit ett långt brev till fansen då och vädjade om förståelse och att de skulle hålla ihop och sluta bete sig dåligt på läktarna och sjunga nidvisor och så här. Men på den engelska versionen fanns inte det brevet.
Nej. Att,
jag vet inte vad de har skrikit fansen eller hur stor kritiken har varit mot Vranjes, men de är ju en stor skara supportare. Jag gissar att det kan ju ha påverkat klubbledningen också.
Ja. Han för övrigt fick ju, det var inte bara Söterström och Vranjes utan även han Eklimovic, alltså någon slags sportchef, fick ju också gå ju.
Mm.
Så och det är ju ingen ersättare än så länge vad vi har sett ju på plats. Så det är inte så heller att de hade förberett ett som de tyckte kanske då bättre namn eller så i dagsläget. Utan det viktigaste verkar vara att de skulle få gå.
Precis. Ola Lindgren var ju typ på arbetsintervjuer va? 2016.
Ja, det var så. Ja, det var. Där vintern 2015-2016 ja.
Det är väl inget jättelångskott och om man gissar på att den, om de inte är trötta på svenska tränare vill säga.
Nej,
någon slags koll där.
Jag fick ju intrycket av att det var en del av de äldre spelarna som inte ville ha Ola därför att han var tydlig med att då blir det tuffa träningar ungefär. Och det gör vi ju Vranjes också. Alltså han... Ja, sen varför det så gick det några år sen fick de ändå in en svensk tränare som ställer högre krav på dem. Så att, och han har ju rensat ut lite grann va? Så nu är det ju uppenbarligen är det ju inte de här äldre spelarna som styr i Västbrand längre. Så att, det kan ju öppna för Ola Lindgren. Man får väl ändå lov att säga om vi fortsätter det spåret. Alltså man tänker Ola Lindgrens situation i Kristianstad som då där kontraktet går ut. Alltså bara och jag menar det blir ju inte det här, den här Champions League kommer ju gå, det kommer, de kommer inte gå vidare, det kan vi ju slå fast faktiskt. De kommer inte överträffa fjolåret. Det känns ju som han, vad ska han göra mer i IFK?
Nej, det finns inte så mycket mer att göra.
Men resultatmässigt, alltså ja, det är klart, vinna ett guld till då. Få Champions League A-divisionen, ha lite tur med lottningen, kanske kunna ta sig till en åttondel igen. Det är ju liksom, det är ju taket någonstans.
Ja, och samtidigt tror jag att det är ju den här klausulen som vi har pratat om i kontraktet med Kristianstad. Har han inget liksom annat på gång när det ändå går ut och brukar vara i februari, mars någon gång, för man måste ta ett beslut där. Har han ingenting annat på gång då så tror jag mycket väl att han kan förlänga ett år. Och ändå får de ha någon slags överenskommelse att han får lämna för större klubbar om han ger besked i god tid. Så att han kan väl mycket väl förlänga kontraktet där februari mars och ändå få möjlighet att lämna till sommaren.
Ja, men så kan det bli
tajmingen nu med Vesprem är ju egentligen optimal.
Ja.
Fast de kanske vill ha honom direkt i och för sig, i så fall.
Ja, ja, precis. Så, ja, nej. Det kan vara svårare att vara pappaledig i Vesprem också kanske. Få igenom den.
Det lär det väl vara.
Det blir ännu längre till Karlskogen.
Ja. Annars är väl Ola Lindgren, du var ju upptäckt i det, upptäckte, men du noterade, han är väl den enda riktiga, ja, vi har väl Magnus Andersson också, men Bengan Boys, av de här gamla Bengan Boys-legendarerna så är det inte så många kvar i med prestigefulla uppdrag va?
Nej, vi kan nästan gå hela vägen. Det går lite tyngre för Bengan, alltså de kändes ju så jäkla heta för några år sedan. Ja, men Staffan och Ola var ju förbundskapten och går så långt tillbaka som då Ola var i Rhein-Neckar-Löwen och ja, nu kastas vi mellan åren här, men om vi ändå drar ihop det lite grann va? Staffan var i PSG i några år nu. Magnus Andersson var ju ändå i han hade ju det här AG Köpenhamn och sen hade han Göppingen som ändå var en på övre halvan, så han nästan lite utmanare till de absoluta topplagen i Bundesliga. Men vi kan ju, Wislander var ju ändå, han har ju fått en mycket mindre roll i RIK, syns ju inte alls där. Carlén har varit i Flensburg och Det är ju bra många år sedan nu, det är ju 10 år sedan nästan. Då hade Vranjes då som var i Flensburg. Och sen var ju ändå Karlén, han är Israel, han var i danska ligan. Nu är han, jobbar han med OV Beachhandboll. Johan Pettersson var ju i tränarsvängen. Nu gör han ju allt möjligt annat, har jag förstått. Magnus Andersson är nere i Portugal.
Robert Hedin var ju norsk i Norge nu. Var är han än?
USA. Där han i och för sig har väl, nu vet jag inte riktigt, jag har inte uppdaterat, men det gick ju bra i början där i varje fall. Vet inte om det handlade om, jag blir lite osäker
på. Men det är inte på den allra hetaste handbollsmarknaden i alla fall. Kan man
Nej, det är det ju inte, va. Du hade Patrik Liljestrand var ju nere i Tyskland. Du hade Robert Andersson som gjorde ju faktiskt riktigt bra med ett bottenlag och höll, tog väl upp dem och höll dem kvar, eller hur det nu var, Erlangen där. Mm. Nu är han i Karlskrona, bottenlag i svenska ligan. Ja, men Stefan är utan jobb. Sen har ju Gensel och Löfgren valt andra banor i och för sig på en hög nivå, men inte tränarmässigt. Så det, Thomas Ivarsson var förbundskapten för damerna. Har faktiskt rätt dålig koll på var han är nu. Var något sånt som fladdrar förbi i huvudet?
Han är väl i, tränar han inte trots damer?
Han tränar trots damer, ja det gör han nog. Ja. Ja. Hallbäck är ju i och för sig, Ystad är ju bättre än Aranäs, men Ystad IF just nu går ju inte
jättebra.
Så att, nej men så kan man ju, nej, så de inte, och det känns lite så här nu om man börjar titta framåt. Christian Andersson som väl då slutar, målet är ju ett OS i Tokyo om knappt 2 år. Och sen så ska han ju vara i Rhein-Neckar-Löwen på heltid efter det. Så man kan ju börja fundera lite på nästa förbundskapten. Och där har väl alltid kandidat 1, 2 och 3 varit någon på Benga Boys. Alltså Staffan Olsson, Magnus Andersson, eller Staffan Olsson var ju det, förlåt. Men jag menar Vranjes, Magnus Andersson. Och vi vet Vranjes mål och dröm att träna. Och jag vet ett avkast på den här. Nu sårar jag mycket, ska släppa in här snart, Robin. Men ta det i mål här bara. Att, de var inne på att det är perfekt nu för honom att ta över efter Christian Andersson. Men jag menar, vi snackar ju nästan 2 år innan man ska ta över efter honom i så fall. Det tror jag inte Vranjes vill gå och vänta på. Eller på något vis skriva något förhandskontrakt på det.
Nej, det är väl kanske mer om att nästa klubb han tar. Att han ska ha möjlighet att ta ett landslag också, så att det inte blir som Flensburg där, att de stoppar honom från det.
Nej, precis.
Det kan man i sådana samtal kan man ju föra, förbundet kan man föra samtal med honom redan nu om att ta över efter OS.
Ja.
Det är det inte, men han lär inte ta över innan dess.
Nej, det tror jag inte, och han vill ju nu ha något annat jobb i så fall, så att, men visst, det så kan man göra ju. Men det är ju inte givet att det är Vranjes, tror jag, utan de, alltså, jag tror också att succén som Christian Andersson, så ska vi inte bunka ihop hela alla Benga Boys och påstå att alla är likadana, absolut inte, men någonstans har ändå Anderssons succé gjort kanske ändå att förbundet har vidgat vyerna lite. Det gjorde de ju redan genom att ta honom då, men att, ja, eller liksom, ska man säga, konstigt ord, fått en acceptans i svensk handboll att man kan ta de här lite överraskande namnen, det behöver inte vara de givna gamla storspelarna. Mm.
Sen är det lite beroende på med vad de får för deal nu, de advokaterna i Väsbröm. Lindgren, han satt ju bara och väntade på pengarna därifrån när han fick kicken från Rhein-Neckar-Löwen. För kanske att det inte dök upp något uppdrag som lika lukrativt, så att det är möjligt att Vranjes. Jag vet inte hur långt kontrakt, har inte kollat hur långt kontrakt han hade med Väsbröm, men det tickar ju in. Borde ju ticka in rätt mycket pengar i månaden när man får sparken.
Ja, han har ju 2 år kvar, va? Han skrev ett 3-årskontrakt tror jag. Så att det har ju gått lite drygt ett år ju.
Mm. Jag menar, det ska ju till något rätt rejält jobb. Om det ens finns något jobb som betalar de summorna till Vranjes och Säterström för den delen.
Ja, ja. Men där kan man hitta en deal att ja, nästa klubb inte betalar lika mycket, men mellanskillnaden hade får Väsbröm fortsätta att betala. Så det finns ju kanske sådana möjligheter. Sen ska vi komma ihåg att Ola Lindgren var ju svensk förbundskapten också då. Och det var ju ja, det var väl, ska vi se, någon sorts satsning mot hemma-VM och OS 2012 och så. Nu är ju, vet jag att Vanjes är förbundskapten i Ungern, men det känns ju ändå som att han kunde ju flytta hem och lägga ännu mer tid på det, och någonstans tror jag ändå att som svensk så är du nog beredd att lägga mer tid på ett svenskt landslag än på ett ungerskt landslag. Med all respekt för Vanjes professionalitet så kanske det inte är, jag måste ha lite konstig känsla också, för om det nu blir så en fortsatt förbundskapten. Det är inte jättemånga, men det är ju några unga, alltså från Veszprém, som spelar i landslaget ju. De är ju verkligen inte många nu längre, men det är ju några andra haft där också, tror jag, i fjol, som nu är lite andra klubbar så där. Det blir ändå en jäkla rätt som, han har ju nära kontakt med.
Jag läste att ungerska förbundet skulle ju, de hade inte tagit något beslut vad de skulle göra, men de skulle ju kolla med de här Veszprém-spelarna som finns i landslaget också, vad de tyckte om att ha kvar Vanjes och Zetterström som tränare. Så jag vet inte hur de lär väl få, jag tolkar det som att de skulle ha rätt stor makt i det beslutet. Och då hänger väl mycket på hur poppis de var i Veszprém-spel, tränarna, hur poppis de var bland spelarna.
Ja, precis. Ja, det jag skulle bara skjuta in också faktiskt, när vi snackar Bengan Boys. En tränare som det går bra för är ju faktiskt Thomas Svensson. För han är ju målvaktstränare, men väl, han har en större roll än bara målvaktstränare. Han är ju mer eller mindre assisterande, eller en av två assisterande i Magdeburg. Som ju har gått fantastiskt bra här i Bundesliga. Jag såg när de förlorade mot Berlin dock. Det var väl första förlusten, tror jag, i helgen.
Men du var ute och efterlyste någon slags stream där.
Ja,
jag fattar inte riktigt. Du skrev ett SMS till mig och frågade vad man kunde se i Berlin, då jag svarade via Play. Sen efter det trodde du inte på mig, för du lät något skit där sen efter och frågade vad kan man se Magnus.
Ja, men du svarade bara via Play, och då gick jag in på via Play och kollade liksom framåt i tablån, och då stod det ingenting.
Nej.
Och då tänkte jag att ja men då får vi på något annat vis då söka. Och då visade det sig så via TV-matchen eller vad den heter, finns det någon sån här app då. Och där stod det ju att, så jag gick ju den vägen sen. Och framförallt, jag kunde inte se den direkt, för jag jobbade med annat, så att jag såg den sen på natten i efterhand. Och det var ju också bra med Viaplay att det låg kvar där. Så att, ja, jag beklagar lite där. Jag kollade nog när du skrev i Play, så bara, ja visst ja.
Jag blev lite sekränkt där.
Ja, men så skrev de, sände åtta alla matcher, skrev du. Och så gick jag in på Viaplay, så var inte den matchen där. Så jag, ja men då sänds ju inte den här nu på lördag som jag var sugen på att se. Men de förlorade ju mot Berlin. Men man har ju hört mycket om deras handboll och ja, jag gillar den typen av den här snabba handbollen att spela.
Inte så mycket krångel.
Nej, utan det man försöker lära ungdomarna i Kosund att satsa framåt, och sen är det ju antingen genombrott, skott eller passning. Svåran så behöver det inte vara. Och så gör man det då och gör valet tillräckligt sent. Det där Albin Lagerin är så fantastiskt på. Så kommer det att bli bra. Och så spela med hög fart och få utstånden att flytta sig. Det är så Magdeburg spelar. Det är kul att titta på. Sen så sagt, blir det förlust. Det var mycket guif, kommer jag tänka på, i den matchen. Med Sacke som var bra i Berlin. Och sen Thomas Svensson på bänken i Magdeburg. Och så Daniel Pettersson som spelade mycket också i matchen. Aha. För Magdeburg, lite på kanten.
Lagergren var väl inte så, jag har bara sett statistik, men ett mål på fyra skott, var det en av hans sämre insatser kanske, eller?
Ja, utan att så har jag inte sett någon annan Magdeburg-match, men nej, det var väl inte så, men otroligt stort förtroende har han ju ändå. Så att han får ju fortsätta spela väldigt mycket. Men nej, det gick inte riktigt, nej det gick inte så bra för Lagergren. Och Berlin är inget dåligt lag, så att...
Nej, inte hela världen förlorar mot dem borta.
Nej.
Det är en sån handboll, jag tänkte på det, Uffe Larsson som är hemmahörande här i mina kvarter till och med faktiskt. Det han skrev i målen är ju på, fortfarande på kortsidorna.
Ja.
Apropå det här med alla lagspelare, samma spel med rundgångar och mer rörelse i sidleden än i djupled ibland, känns det som. När man...
Ja, jag gillar den tweeten där. Det var du som tipsade mig om den där Uffes.
På pricken.
Ja, verkligen. Ska vi gå vidare till den andra bomben då?
Du tänker på Kim Ekdahl?
Ja, vi väntar med Berggren.
Ja, Kim Ekdahl är väl, med all respekt för Berggren, så var väl det här större, fick i alla fall större utrymme i media. Stora toppade Aftonbladet till och med, va? Aftonbladet säger det i alla fall.
Ja, så var det definitivt. Nej, men det har vi ju förstått att Kim Ekdahl finns det stort intresse för, inte minst när han slutade. Nej, men det blev väldigt uppmärksammat där när han la av och berättade varför han gjorde det och så vidare.
Pratade om honom förra podden med just det här att folk kanske känner sig lite besvikna att han fortsätter och är tillbaka igen. Du tog upp, var inne på det lite när du pratade med honom också, men det kan han ju skita i. Och han frågade om han inte på något sätt växer hon då är ju med det här liksom, att det är kul.
Ja, det är ju prestigelöst att faktiskt först gå ut med det. Rätt så med buller och bomb kan man ju ändå säga, och verkligen inte hymla om varför man slutar och trött man är på handboll. Och sen ändå liksom någonstans, och han vet hur mycket uppmärksamhet och hyllat det beslutet blev. Och sen någonstans kanske nästan svälja stoltheten och komma tillbaka och landslaget också. Ja, jag trodde ju inte att han skulle komma tillbaka. Det visade sig att det där hade han ju börjat fundera på redan i mars, och att han var och hälsade på dem i, jag träffade ju honom på EM i Zagreb där i finalhelgen var det väl som han var där. Och så visade det sig nu då när jag pratade med honom att han hade ju, han skulle förbi på spelarhotellet och snacka lite och säga hej och sådär. Så slutade med att han hängde mycket där.
Ja, alltså på ett sätt, det slog ner lite som en bomb, men om man tänker, alltså om man egentligen inte tänker lite på det, så helt jävla otroligt har du, alltså det är ju rätt logiskt om man tänker på det. Det är bara att man inte har tänkt på det. Men med facit i hand så känns det ju, nu tycker han handboll är kul igen, varför skulle han inte tycka att landslaget är kul nu med tanke på den allt nytt och allt positivt och alla liksom glada tillrop som det landslaget har fått, de har kul det och var med där. Och har hängt med dem där nere, alltså det är, varför inte egentligen?
Nej, absolut. Och sen tror jag ju också, eller två saker i perspektiv också. Många har ju hyllat då Christian Andersson också som, och det tror jag man nog kan göra som har, jag tror inte att, alltså jag tror nog Kims beslut, alltså som sådant, jag tror inte det har varit övertalning eller att han har, alltså att det har varit samtalen med, just med Christian som har gjort att det lät inte så som att, men att han hade hört positivt om Christian och att det kändes bra när han träffade honom, att det var kanske inte där honom ville spela under eller så, utan det är nog snarare den här stämningen som Andersson och de andra i ledarstaben har skapat i laget, alltså bland spelarna, nu den som Kim vill åt, eller vill åt, men som gärna är en del av. Så att indirekt då är ju hans ledarskap på något vis. Och sen är det ju, de är ju faktiskt rätt många i hans, det är ju mycket hans generation ändå ju. Man tycker många har slutat och sen han var med, och det har gått snart 5 år sedan han slutade, men sen är det ju ändå, det är ju fortfarande Ekberg och Stycket och sen har han ju då Reine Eckerlöven gänget som flera år, och det visar sig att Appelgren verkar väl också haft en roll där lite grann kanske och det är ju en skön, så att det kan vara Appelgren också som ska hyllas i detta som någonstans.
Det finns alltid anledning att hylla Mikael Appel.
Ja, men det är ju en skön snubbe, och Kim bodde alltså hos honom i 3 månader. Nu i våras när vi gjorde comeback.
Annars tänkte jag på det här med, såg du presskonferensen när de presenterade trupperna?
Nej, jag hade intervjuer bokade med MFF-spelare och ledare då. Ja, nej.
Det var ju mycket glada, eller bara glada tillrop efter det här beskedet. Men det fanns faktiskt en den person som verkade minst upphetsad eller glad över att Kim Ekdahl var tillbaka. Det var faktiskt Christian Andersson. Han höll ju en märkligt låg profil på den där presskonferensen. De hade ju presenterat ju truppen där väldigt dramaturgiskt väl genomfört den där presentationen. Då hade de ju där de körde i position för position, och på vänster så presenterade de Lukas Nilsson, Simon Jeppsson, Filip Henningsson och sen gick de vidare.
Ja.
Så man liksom, det var inte så
där var... Ja, då var det ju fullt på vänsterlinjen.
Ja, tre spelare fullt, det var inte så att man saknade någon. Så då satt man ju där och nej, det blir ingen, bomb. Men sen när det var färdigt då, så var det ju 15 man. Och så alltså, sa ju Vander där, handbollsyrken, att de hade, ja då har vi plats till en till. Och så kom det ju den här snofsiga videon då.
Ja, det har jag sett.
Och Vander då ville försöka få ur Christian Andersson att, ja vad sa du Christian? Det kändes som han muttrade liksom bara, ja det gjordes ju ingen video på de andra spelarna. inte alls särskilt exalterad eller ens glad. Han gick, han tyckte såklart att det var kul så, men han, jag fick direkt när jag såg det så fick jag känslan av den här Erik Hamrén då, du vet när han, när Zlatan gjorde 4 mål på en
premiär.
Löjligt att hålla på med det. Ett lag så är det 11 spelare. 11 spelare som jobbar hårt för varandra. En spelare kan inte göra någonting, men han är ju en världsspelare och det visar han här idag. Han gör 4 mål. Men han kan inte göra det ensam.
Nej, det är nästan som vi tror det.
Ja, okay.
Det var en magisk afton.
Det är dålig respekt mot de andra där ute på plan.
Nej, men det vill vi inte ha.
Jag måste jag tycka.
Det var
magisk... riktigt dålig respekt mot de andra som jobbar där ute på plan.
Nej, men vi tyckte det var en fantastisk uppvisning av honom.
Jag håller med. Ja. Det är världsklass. Men de andra gör ett jävla jobb de också.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Fick exakt den känslan fick jag med Andersson, att ja, men vi har inte gjort någon video. Nej, man, nej. Varför ska vi hålla på och stöka så här med Kim Ekdahl? Jag vet inte om den går nog inte att se, men det var en märklig reaktion.
Ja, men var bra uppsnappat där, riktigt bra Robin. Och bra parallell med Hamrén, jag förstår precis där. Det var nog det han kanske kände. Och ska man se?
Han vill liksom inte ge en spelare så mycket uppmärksamhet. Han är ju också den här lagbyggaren och alla är lika mycket värda. Och vi kunde väl gjort en video på alla spelarna i så fall. Mm. Om vi ska hålla på så här.
Men jag tror inte Vander har team med det. Då är ni och Göran, ja, men kul att se om de kommer till Kristianstad och göra det med Henningsson. Henningsson berättar varför han ställer upp i landslaget.
Ja. SVT var det som avslöjade här.
Ja, precis. Utan Bailey med, noterade jag.
Ja, det var lite störigt faktiskt. Man hade velat kredda någon där, om det var kanske inte var, ja, Brännholm var väl inblandad, fick man en uppfattning av det här på Twitter, men det hade jag jobbat på SVT och skrivit den texten, så hade jag gärna velat ha min bail.
Ja.
Det ska man inte sticka under stol.
Nej, men undrar då om den bailen hade varit känslig på något vis. Hade den avslöjat någonstans källa vägen? Nej, jag vet inte. SVT har väl ingen sån. Ja,
de kanske, om man tänker rent, vi ska inte in och rota källor, men hade det inte varit smart av landslaget och skicka ut en liten en poa till något. Det kanske man borde ha gjort i Aftonbladet i så fall, men för att liksom hypa lite intresse kring den här presskonferensen.
Så tanken har slagit mig nu. Men jag har inte velat torgföra den, för att det kanske skulle vara en anklagelse mot... Det skulle låta bittert också att jag då inte, eller vi inte fick det. Så att det, och det vill jag absolut inte vara för.
Då torgför jag den.
Ja.
hade jag varit Daniel Vander eller någon annan som sköter det där, så hade man kanske tänkt lite i de banorna. Det var väl smart om det nu stämmer. Det är bara spekulationer.
När man såg att det var inget större intresse för presskonferensen, det kan det knappast ha varit innan den. För det kändes som att det är en trupp ungefär, det kan inte vara några överraskningar i den. Och sen ska de prata lite om EM 2020, och det är inte så jättekittlande, det är om 1,5 år eller så. Så
det var kanske bara TT och Sveriges Radio då, som var akkrediterade till den där presskonferensen.
Ja.
Ville de gärna ha dit SVT med?
Ja, precis. Ja, Ja. Ja, ja, du bygger ett litet bygge här nu. Det är inget korthus kanske som trillar ihop, vi får se.
Ja, vet inte. Tror du att om exempelvis Marcus Alm hade gjort comeback när han var aktiv, hade han fått samma mottagande, samma utrymme i medierna som efteråt?
Nej, det hade han inte.
Visst är det Ekta, alltså för att som handbollsspelare, han är ju bra världsklass, men han är ju inte topp 10 spelare i världen, kanske inte ens topp 20. Kanske.
Nej,
30. Eller?
Fast när han var, kanske inte just nu, men när han innan han la av där det sista året, när han var som bäst och tog ändå, eller tog, det var inte bara han, men han var jävligt viktig när Reine Eckerlöven vann 2 raka ligaguld där, så
topp 20 vill du ha inom på?
Ja, det skulle jag nog kunna, då och jag. Men nu är det ju svårt att säga, för han har ju inte spelat så mycket i PSG och där.
Nej, är skadad och ja, dels att han är skadad och dels att han det är hyfsad konkurrens där i Paris.
Ja, det kan man ju lugnt säga.
Men visst, nu satsar han mot OS då, så att han har ju gått om tid på sig och slipa på formen, så att han är ju värd. Hade jag varit Andersson så är det ändå värt att spela in honom. Liksom. Man får ju göra vissa uppoffringar då. Man får ju peta bort Simon Jeppsson, Lukas Nilsson på ett eller annat sätt. För att, han måste ju ändå ge Kim Ekdahl speltid i landslaget om han ska, om han vill ha honom i en stor roll. Och det vill man ju, eftersom han har väl ändå, när han var som bäst så var han ändå bättre än vad säger Jeppsson och Lukas är nu. Så att så länge han siktar mot OS, tycker jag hade varit skillnad om han bara hade liksom, nu tar vi ett mästerskap i taget, då hade det varit
en
avvägning, tror jag.
Nej, precis. För att nu är det ju, ett löfte om satsning mot OS. Och han går ju inte så tungt heller i PSG, vilket faktiskt, även om han inte är lastgammal, så har han ändå spelat under rätt så tuff belastning, även om han är borta från landslaget i många år. Så det kan ju faktiskt gynna honom lite grann. Bara han får tillräckligt med matcher så att han har matchtempo och sånt i sig, så är det nog inte dumt att han kanske är bättre att han är i PSG än att han är i Bundesliga och spelar nonstop där. För hans kropps skull, för det har ändå varit lite skavanker, även om man sen har förstått att det nog inte alltid var. Det hette ju mycket så med landslaget där i början ju, att när han var borta en del och så var det lite allt möjligt, det var knä och han var tvungen att vila så där. Det var väl lusten också lite grann ibland. Men det jag tänkte på också är ju, ja, för SVT hade ju även, ja, jag vet inte. Det är ju alltid lätt att säga i efterhand att det var inte så smart att stoppa in det här Kim Andersson-ryktet också.
Ja, det jag satt och väntade på det också på presskonferensen.
Om vi nu ska hålla oss lite, vi vill gärna snacka lite media och sådär också i den här podden. Så nu var man ju tydlig, det var man tydliga med i artikeln också. Man la det sista att Kim Andersson, det här att det var mer ett rykte. Men ja, det är också lite, ja, jag vet inte. Alltså, de visste ju uppenbarligen här med Kim Ekdahl. Och det är klart, har man då hört rykte om Kim Andersson så kanske man vill.
De blir lite giriga där.
Ja, men lite grann, för att, och sen så kom Brännholm sen i efterhand då och oj vad alla drog på Kim Andersson. Ja, men det är väl inte så konstigt ändå om du har, det var liksom 2 bomber i en artikel. Jag tror att vi hade liksom båda på bild såklart, alltså innan det bekräftades, så det är ju inte så konstigt. Kim är ju, Andersson är ju gigantisk. Det hade ju, alltså det hade ju varit en större skräll.
Ja, där hade man blivit mer förvånad.
Alltså jag blev lite, jag kan säga, jag ringde ju, jag sökte ju Kim Ekdahl direkt, men jag vet att det var ju lite, har varit samma tidigare där, att han har ju inte velat, då när jag fick reda på att han skulle sluta till exempel, fick jag skriva den utan hans kommentar. Han liksom återkommer överhuvudtaget inte. Och här nu så visste jag nästan att han inte skulle säga något i och med att det var så nära. Men faktum är, det kan jag säga, en anledning till att jag trodde att det stämde med Kim Ekdahl. För det här till uret med SVT där, men inte någon Bajlans. Man vet inte riktigt vem som, det är ändå ett tecken på lite vem som har skrivit och insatt man är i handbollen och vilka kontakter och källor man kan ha. Inte vilka källor, men att man har bra källor. Faktum var att jag i en vecka tidigare ungefär drog ett sms till Kim och frågade honom bara att jag ville göra en intervju. bara sådär. Se hur fasen det var med honom egentligen. Inte en tanke på landslaget faktiskt, hade jag inte. Nej. Och han hörde inte av sig på, jag tror detta var typ måndagen, och sen så hörde jag ingenting. Så på fredagen kom det. Tjena, du kan ringa på måndag 14.30. Ja, jag tänkte, ja, det, men jag slog, tanken slog mig inte stå, då hade de ändå gått ut med press, att det var presskonferens. Den slog mig inte förrän SVT kom med sin. Det var kanske dåligt av mig. Va? Men jag bara tänkte 14 och säger, ja, men han har väl match i helgen och så måndag och så är det träning. Och sen så vet han att han är på väg.
Han var, ja, där blev jag besviken på dig. Ja. Han sen är 13.30 och, ja, och han har ringt mig på måndag 14.30.
Men det var ju i alla fall så, det tog tid för mig att få ihop det. Det tog en helg där och lägga ihop ett och ett där. Men det gjorde jag ju då med hjälp av SVT. Och sen så när det gäller Kim Andersson så det var ju efter vi hade lagt ut, ska jag säga, och vi rewritade SVT, så slog jag en pling till Jerry Hallbäck och bara frågade om det låg någonting här. För han borde ju veta ändå om han spelar, och en sån här stor grej också som Kim Andersson. Och Jerry, och jag litade på honom där, så han man inte ljög mig rakt upp i ansiktet, tänkte jag, så sa han nej, det är ju, ingen aning om detta. Och han menar att det borde han ju veta, antingen skulle
det finnas. Ja, men det är ju klassiskt, han, hade det varit sant så hade han inte sagt det. Men då hade han inte sagt någonting kanske. Men om det inte är sant så säger han att det inte är sant.
Nej, men man får ju en känsla lite grann. Så jag känner honom ganska så bra, och vi snackade ändå. Det var inte det att han ville komma ifrån ämnet heller, utan vi pratade om det. Nej, det var ju så sen. Man kan aldrig veta, och ibland. Man ska ju aldrig ljuga, men i efterhand kan man förstå kanske varför folk ljuger ibland, och att man liksom blir lite ställd. Så därför var ju känslan att det hade varit lite konstigt, men man kunde inte avfärda det helt heller. Så jag vet inte om SVT skulle liksom kanske delat upp det ändå lite mer, men det är kvittar. Vi andra som rewritade har ändå slagit ihop det som de flesta gjorde. Det är om det. Kim Ekdahl, kan han på ett vis, jag bara tänkt på Christians reaktion, han har ju valt att ta med honom. Det är ju faktiskt några andra spelare som har lyft det här landslaget. Nu kommer han in här, han säger själv att det är ju några roliga mästerskap här nu. Danmark, Tyskland, mycket folk, liksom lite handbollsnationer. Nära Sverige kommer att bli lite svenska fans. Och sen har vi inte minst hemma i EM och senet i OS. Det är rätt gött nu att glida in här. Jag menar, som vi har vi ju pratat om, att det här är ju bland de häftigaste landslagsåren. Så här, en sån här period lite grann som Sverige hade med hemma VM 2011 och sen i OS 2012. Kan det skapa, jag bara tänkte Christian kanske tycker liksom att men vi ska lyfta dem. Det var ju faktiskt ett annat gäng som...
Det var de andra som gjorde det. Ja, precis.
Ja, precis, va?
Jag tror att hade det varit, nu är det ju ingen... Jag menar, de tre vänsternöjarna som har varit med här nu, eller ja, det är främst Simon och Lukas Henningsson är väl mer försvarsspelare, men de är ju fortfarande med i truppen och så här. Hade man tvingats peta någon liksom, som någon som har varit med på den här resan, så hade det varit lite annorlunda, tror jag, lite jobbigare. Men alla är ju liksom, visst, Marcus Olsson kan väl glömma landslaget för framtid är med det här, men annars är alla är ju kvar liksom. Fredrik Pettersson är inte med, men
nej, var han som blev petad.
Ja, han blev väl offret där.
Men varför ska de ha fyra vänsternyon? För att det jag kan känna med Kim Ekdahl är ju nästan att han här, vi får
ja, men det är ju, Henningsson är ju inte vänsternyon, typ. Han spelar, det är väl en försvarsspelare.
Ja. Jo, det har du rätt. Det var inte...
Men visst, de har ju tre vänsternöjer och bara en högernöjer ändå, även om man tar bort Henningsson.
Ja, på så sätt hade ju egentligen Kim Andersson varit, det ska jag inte säga, för Kim Ekdahl, jag tycker, och som sagt, inte minst bakåt och i kontringsfasen här, du får kan få en vänstertroa där som, ja, både fram och tillbaka och trycker på, för det går inte komma ifrån att Lukas och Simon inte har hållit den nivån bakåt som de gör framåt. Men det är ju egentligen på högernöjer bakom Lagergren. När Jakobsson nu, han kommer väl aldrig kanske spela handboll igen. Där finns ju ingen uppenbarligen. Och det tycker inte Andersson heller. För att han tar inte sig ut den högerna igen till. Egentligen Kim Andersson kanske behövs mer på ett sätt. På den.
Ja. Framförallt på bredden. Lagergren håller ju liksom... Men
han,
det är ju alternativ.
Han hade varit nummer ett ändå ju.
Ja, det är ju alternativet man behöver.
Ja,
Zack är inget dåligt alternativ.
Nej, det har ju visat han ju i EM senast. Men vad tror vi ser så Kim Ekdahl, är det den här fantastiska gruppdynamiken som man pratat om både i fotbollen och handbollen, man var rädd att skulle förstöras om Zlatan, och det är den kanske gjort om Zlatan hade kommit. Kommer Kim Ekdahl och
förstöra lagsammanhållningen?
Det känns inte så, va?
Nej, snarare tvärtom, va?
Ja, precis. Han tar nog inte, jag vet inte, jag kan inte det hur det funkar inne och hur han är idag. Så det känns inte som någon som tar så mycket plats. Kim Andersson, kanske inte hade varit lika lätt.
Nej, kanske mer så Zlatan vill vara med och bestämma hur det ska saker och ting ska fungera.
Ja, men lite grann. Alltså, han var ju ändå med hela. Det här var ju den som varit med längst i landslaget där innan. Och kan ändå bli lite, men vi gjorde så här då. Så det finns ju, jag menar, Jeppe har varit med jättelänge och var med i det förra landslaget också, så att säga. Men jag säger inte att Kim Andersson är på något vis en så här besvärlig alls så, va? Men det är ändå, och de andra kanske liksom nästan har mer respekt för Kim Andersson. Alltså han har en liten annan aura kring sig än vad Kim Ekdahl. Känns ju mer som en, ja, är du med vad jag menar?
Ja, jag är med.
Så men, även om Kim Andersson vill, det är ungefär som Zlatan. Även om Zlatan hade sagt till Jan Andersson att okej, jag kommer med till VM. Du kan ha mig som en joker som du kastar in. Jag kommer hålla jäkligt låg profil. Så måste ju ändå alla förhålla sig till honom. Alla vi journalister, men inte minst alla. Ska man ta över ett rum när han kommer in? Hela det här landslaget som har haft honom som idol och sådär. Där tar jag Kim Andersson och har en större påverkan oavsett om han vill eller ej.
Ja, ja.
På sina lagkamrater. Det är liksom någon att förhålla sig till på ett annat vis.
Jag är enig, Flink. Jag har inget mer att bidra med själv där.
Nej. Ska vi släppa Kim Ekdahl spåret där och tycka att truppen i övrigt då? Det är inte så mycket att säga om det egentligen.
Nej.
Men lite
ingenting att säga om.
Nej, men det finns lite konstig balans ändå. Du har en renodlad högernia och du har tre vänsternia.
Men det är de bästa spelarna som är med. Och det är balansen för offras.
Ja, och det har ju nästan varit för många mittsex och försvarsspelare tidigare. Så att uppenbarligen håller han väl kanske Henningsson då som en viktigare försvarsspelare än Pettersson då. Ska man se det så?
Och Henningsson har haft en rätt svag höst, ska man veta. Men det är ju framåt framförallt. Och där har han ju inte så stor betydelse i landslaget.
Nej, precis. Ja, ska vi ta den tredje?
Emil Berggren till IFK Ystad. Jag tror inte att vi har lika mycket att bidra med i den diskussionen som han själv kanske har i sin egen podd.
Nej.
Det jag kan säga är att det känns som en typisk Kenneth Andersson-värvning.
Ja, det kanske du gör. Du känner honom bättre.
Ja, men lite så. När man minst anar så plockar han liksom fram sådana här och garderoben som är liksom lite udda spelare. Personligheter han, tycker han ju är viktigt, Kenneth, när han tar in spelare. Det förvånar mig, lätt att säga med facit hand, men det förvånar mig inte att det är just Kenneth som plockar tillbaka Berggren till handbollsligan.
Nej, alltså Ola Lindgren värvar heller Filip Henningsson typ, medan Kenneth Andersson tar Emil Berggren.
Ja.
Det, om vi ska hårdra det. Han ska spela linje så. Alltså han ska ju ersätta en dansk mittsexa som har gått sönder. Kan faktiskt inte, vad heter han nu? Poolmuller eller något sånt där, ja.
Jag har inte sett Emil Berggren spela en handbollsmatch på hur många år.
Nej, inte jag heller.
Och mitt senaste minne av honom var när han spelade mot Kristianstad här och han inte orkade springa hem i slutet och Sävehof bröt och då fanns ju Berggren kvar där på offensivplanhalva och gjorde så att Sävehof vann där i slutsekunderna. Det säger också en del om honom som spelare.
Ja. Tionde klubben såg jag någonstans att det är för Berggren. Det kan ju noteras.
Han la ut en liten trevar på Twitter där. Den röda tröjan på. Nu kör vi.
Innan
det här presenterades. Ja. Det var väl en ledtråd. Och så kom han undan med att United spelade på kvällen. Då.
Ja.
Han trodde ju annars att det hade varit en skäl om han hade gått till Guif.
Ja. Ja, det hade det varit.
IFK Ystad såg jag inte riktigt komma.
Nej, verkligen inte. Mer än då Kenneth. Och
ja. Men så har jag inte att tillägga.
Nej. Ja, och nu kommer vi in på juridiken.
Ja, lite grann kanske. Det gör man.
Ja,
Guif Sävehof. Ja, nu ska vi se här. Jag har tre saker att notera från den matchen. 1. 1696 åskådare. Rätt så bra med tanke på att smederna körde speedway där och tog SM-guld.
Jaha, då får man ju lov att se.
Guif, alltså deras framtid ser ljus ut, tror jag. Bra publikunderlag, alltså de kommer ha över 2000 åskådare i snitt, helt övertygad. Fortsätter de att prestera, spela slutspel i år också, så tror jag att det kan bli riktigt, riktigt lovande. En annan sak, jag gillar sånt här, de auktionerat tröjor. Många lag gör det, spelartröjor, så lämnar de det till något välgörande ändamål.
Mm.
Jag vet att Kristianstad gjorde det i slutet av förra säsongen. Vet du vems tröja som blev dyrast?
Leo Larssons.
Ja, en bra gissat. Du kan Kristianstad-supporternas favoritspelare.
Alltså precis när jag sagt det så trodde jag, ja men det har jag lite koll på. Så tänkte jag direkt att men man vill väl ha en orange tröja. Så då var det målvaktströja då, eller hur?
Ja,
ja. Ja. Den är inte så den är inte så tydlig IFK. Nej.
Så här är också ännu mer kanske då favorita. Det ska bli, det ser jag väldigt fram emot att följa Guif. Det lär väl vara pågående aktion här nu under säsongen. De aktionerat en spelartröja i taget. Den enda som har sålts det här året hittills är Emil Andersson. Gick för, vad tror du?
Oj, ingen aning. 1500 kronor.
1100 kronor.
Ja.
De har även Jessica Dickfors 700 kronor. Men nu kom turen då till Rickard Åkerman. Och auktionen är inte avslutad, men högsta bud ligger på 750 kronor. I min värld så borde Åkerman säga gå för betydligt mer pengar. Än...
Det är favorit hos dig.
Ja, jag gillar Åkerman. Inte mot alls. Jag hade nog kunnat lägga några hundringar på den tröjan.
Thulins borde väl gå. Borde väl den som går bäst.
Ja. Robin Andersson kanske.
Ja, men det är institution, Thulin.
Ja, det är sant. Och sen kommer vi då till matchen där. Vi får ändå få notera, för det har blivit en liten debatt där. Slutsekunder. Sävehof leder med en boll. Är i anfall. Ska bara spela av tiden. Med, vad är det, 12 sekunder kvar. Får de frikast. Domaren tar upp armen. Sävehof bollar runt. Slår, är på väg mot att slå sina 6 passningar. Slår sin 5:e pass. Då blåser domaren för passivt spel. Och Guif kontrar in kvitteringen med ett par sekunder kvar. Ett rån, hävdar då Sävehof-supporterna, att hur kan man blåsa av där? När det har bara gått 5 passningar. Det är ju 6 passningar som gäller. Men det är ju rätt så... Det är länge sedan jag var inne i en Twitter-debatt. Det var kul, härligt att det händer lite saker. Jag gillar ju det här med att man blåser av, inte är så jäkla fastlåsta vid de här 6 passningarna. Det finns ju utrymme för att blåsa tidigare också. Sen blir det ju, jag håller med dem om att det blir konstigt i det här fallet, eftersom man ser ju aldrig, inga andra domare blåser efter 5 passningar. Alla har ju en fast linje på att det är de här 6 passningarna som ska gå. Så därför, jag fattar ju fullt ut att Sävehof blir jävligt förvirrade och upprörda. Men på något sätt, det är ändå rätt.
De har väl stöd i regelboken. Ja, fortsätt.
Ja. Jag hade gärna velat se Michael Claesson skriva ett blogginlägg om den här situationen. Kanske är på gång.
Ska du förklara varför?
Varför han ska skriva eller varför jag tycker
som... Varför du tycker som du tycker och varför de har stöd i regelboken?
Varför jag tycker det här med maska sönder de sista anfallen. Det har man ju sett, så man blir irriterad varje gång man ser på TV att de bara låter passningar gå.
Ja, precis.
Och regeln är korkad från början.
Ja, men nu har vi den här 6 passningar. Men det är ju så att domaren har ju all rätt att blåsa innan om man är för passiv.
Ja.
i de här, så då kan ju blåsa efter tre. Om du börjar slänga den, slänger du bak den till målvakten på egen planhalva, så kan de väl blåsa efter en eller två passningar.
Ja, ja.
Så det är ju bara det, jag vill bara göra det klart.
Ja, och det var ju de här fem passningarna, det var ju inga försök till genombrott eller avslut eller så. Det var ju liksom bollande, så att där har de ju också stöd.
Och jag noterade att Tolin, han drog som en avlöning tidigt. Han drog ju efter tre passningar, så där kanske kontraktiv.
Ja, smart. Tydligt bevis på att han var den smartaste spelaren på planen där i slutet.
Ja. Och det var han som fick bollen och satte dit kvittering.
Ja. Ja, men hade han haft någon like i Sävehof, så hade ju den personen följt med såklart, Tolin, och inte riskerat friläge med några sekunder kvar.
Nej.
Men det hade han inte.
Nej.
Det var det jag hade att notera från den matchen, som jag bara faktiskt var så de sitta 10 minuterna.
Men när vi är inne på domarspåret, så hur går det här? Blir du insläppt i domarvärmen?
Claesson har ju lagt ut en omröstning där. Det är domarutbildning.se då, där han måste godkänna ett medlemskap. Jag har inte ansökt den, för jag vill ju såklart respektera resultatet av omröstningen.
Du ska känna att då väljarna styr.
Ja, exakt. Och det är ändå, slår man ihop, ja, självklart han ska få medlemskap då. Och ja, men endast om han gör en seriös satsning på en domarkarriär, vilket vi kan inte sluta. Men slår man ihop dem två, så är det ändå 88% i skrivande stund och pratande stund som har röstat ja. 12% har röstat nej. Och vad det är för...
det är de du egentligen vill åt.
Ja, vad fan. Vad har jag gjort för att förnärma de här 12%?
Kan du gissa, är det någon i Hamburgsfärg du känner som nu kan vara bland de 12%?
Jag har väl några kollegor, tror jag, som mycket väl skulle kunna rösta nej. På ren hjälp.
Ja, precis. Men nej, men som sagt, vi har ju sett andra människor eller personer stå och jubla över betydligt lägre valresultat eller procentsiffror de senaste veckorna här. Va?
Ja, 88% tar jag ju alla dagar i veckan.
Ja, precis. Så att, det är nog dags att skicka in ansökan. För det tror jag inte hinner ändra sig, även när alla valkretsarna räknade. Så
nej,
det
är inte något valfusk, men det tror jag inte.
Nej, jag vet inte. FNs observatör har väl varit på plats i vanlig ordning. Så att,
det utgår.
Rätt till.
Och med det så har tiden stuckit iväg, Flink. Så att vi har några punkter redan som vi ställer till nästa vecka. Och hoppas att vi får publicera dem då. Det tror jag kan bli ganska trevligt.
Ja, det blir.
När vi är lite förberedda på det vi ska prata om. Det blir vi nästa vecka då.
Ja då, och vi var väl rätt så förberedda, fast vi lät oss sväva iväg lite. Det blir väldigt mycket om få ämnen, egentligen Vannis och Kim Ekdahl. Fast vi försökte, vi byggde väl ut det hela lite.
Men, fick in lite handbollsligan då i slutet.
Ja, det var inte mycket där, det var inte mycket damer och så, men vi ber att få återkomma till...
Damerna har inte spelat heller knappt sen förra veckan.
Nej, det var två segrar mot Island där i de landskamperna. Det känns inte så faktiskt, så det är ingen större spänning där inför Signell ska ta ut truppen här i... Det gör han väl nu i början på november. EM-truppen där.
Läs nu på där vilka har dagstiderna är, och så att du missar det här. Fler pussel.
Jag ska skicka ut intervjuer till intervjuförfrågan till alla som kan vara aktuella och se om det är någon som hänvisar typ en timme efter presskonferensen.
Det tar jag med mig mest från den här podden.
Mitt fiasko, ja.
13.30, 14.30.
Ja, det är bra.
Det smäller man förstå. Tack för tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen senast om två veckor.
Ha det bra. Hej.
Hej.